Hej och välkomna till Från ord till handling, en serie korta program från Almi där vi pratar om hållbarhet. Eller rättare sagt, vi pratar om hur man går från att bara prata till att faktiskt göra någonting.
Just det, som operastjärnan Birgit Nilsson brukade säga, värp först, kackla sen.
Och det är syftet med den här serien, att hjälpa dig att gå från ord till handling genom att prata med människor som redan har gjort det.
Och Anna här, ja, hon har koll på både kund och affär, för det är det hon jobbar med på Almi.
Och Per, hans röst kanske ni känner igen från den populära företagarpodden Nästa steg som vi på Almi samarbetar med. Men han är också expert på företagens hållbarhetsarbete och har undersökt hundratals bolag över hela världen och hur de jobbar med hållbarhet. Så han har med sig det perspektivet.
Absolut, men skit i mig nu, för vi har med Matilda Jarbin som gäst idag. Hon är ju hållbarhetschef på GIAB, ett bolag du kanske inte hört talas om men som du kanske kommit i kontakt med. Hej Matilda, säger vi.
Men Per, du kanske också ska berätta att dagens tema faktiskt är cirkularitet och hur det bidrar till att man tjänar pengar på hållbarhet.
Det skulle jag gjort, men nu har du sagt det. Så att,
Det stämmer bra. Men Matilda, hon ska hjälpa oss att ge oss konkreta tips på vad man ska göra, hur man ska göra och kanske inte minst vad man inte ska göra för att behålla trovärdigheten.
Min första kontakt med GIAB var när min sons telefon gick sönder och vårt försäkringsbolag sa till mig att skicka den till Matilda. Eller ja, till GIAB. Matilda, vad kan du förklara vad du skulle ha min sons trasiga telefon till?
Ja, absolut. Det är så att på GIAB har vi utvecklat en cirkulär skaderegleringsprocess för den svenska försäkringsbranschen. Och enkelt förklarat så kan man säga så här att för att man som kund ska bli berättigad ersättning för sin skada så måste man skicka in sin skadade produkt till GIAB som då verifierar skadan och sedan får man sin ersättning. Och vår affärsidé då är att när vi har fått in produkten då också se till att förlänga livet på den enligt cirkulära ekonomiska principer. Och just för mobiltelefoner så har vi en tjänst som heter Mobilcirkeln. Och det innebär att istället för att din son skulle få pengar för att gå och köpa en ny telefon så tar vi in den trasiga telefonen och sen så i ersättning får man en förreparerad enhet istället.
Hur tjänar ni pengar på det?
Dels så tjänar vi pengar på själva tjänsten till försäkringsbranschen. Vi sitter ju med en stor kundtjänst som faktiskt tar hand om kunden från att skadan då registreras och genom hela vägen. Hjälper till med allt ifrån att hur säkerhetskopierar jag min enhet så att jag inte förlorar mina bilder till alla sorts frågor som kan uppstå. Men också på själva enheterna. Så vi vill ju få in så mycket gott som möjligt för att då kunna förlänga livet på dem. Så för mobiltelefoner så är det ju en ren tjänst att vi tjänar pengar på reparationen. Men är det annat gods, då gör ju vi så att vi säljer det till en annan slutkonsument och sen har vi vinstdelning med försäkringsbolaget.
Okej, ja, jag förstår att försäkringsbolaget också tjänar pengar på det här.
Ja, framförallt sparar man mycket pengar. Och det som är en viktig liksom sak att säga det är att ungefär 3 av 10 de väljer att inte skicka in sin skadade produkt till oss och då stängs ärendet så att då blir det inget försäkringsärende och där sparar man ju stora pengar.
Men då, de hade bara hittat på de här ärenden då eller varför skickar man inte in den?
Nej, jag tror inte att det är 3 av 10 som är bedragare men däremot så tror jag att man kanske får sin tankeställare och jag ska använda min hemförsäkring för den här skadan. Är det rimligt? Och jag tror att man får sig den här tankeställaren att jag kanske ska gå och laga den själv eller göra någonting annat. Inte belasta försäkringssystemet.
Ni har ju gått från 0 till 200 miljoner i omsättning på 5 år. Och under de åren har ni prioriterat tillväxt snarare än lönsamhet. Vilket ju många snabbväxande bolag gör. När räknar ni med att vara lönsamma själva?
Vi har ju varit lönsamma under de här åren men vi har valt att investera i bolaget för att vi vill växa. Och nu står vi inför en mer expansiv fas där vi etablerar oss i resterande Norden. Så att vi finns idag i Norge och Sverige och är på gång då i Finland och Danmark och sedan Tyskland. Så att Svårt att säga.
Mm. Ja, men det, där, det är många bolag som gjort det, att de har liksom en nära nollvinst eller ibland förlust just när man växer snabbt, så det kan man ju fatta. Vi vill ju ha med dig som gäst i det här programmet, för du på många sätt symboliserar vad vi tror är liksom framtidens företagande med cirkulära materialflöden i fokus. Men vad har du för råd till någon som står i en verksamhet där det inte är i fokus idag? Där de inte jobbar det här, de jobbar linjärt. Liksom. Hur kan de börja med att sluta de där cirklarna vi pratar om?
Mm. Jag tror ju att är man i en väldigt linjär bransch, då gäller det ju att vara pionjär och gå före. Och sen har man ju helt olika förutsättningar om man är ett stort bolag med mycket muskler och resurser eller om man är ett litet bolag. Jag säger ju som vi har agerat, så var vi ett litet startup som gick in i en väldigt stor och liksom konservativ bransch, men revolutionerade den på många sätt. Och det tror jag är man ett litet startup så ska man våga göra det, för att man kan hjälpa till att ändra befintliga strukturer och processer. Och är man ett storbolag som jobbat kanske på samma sätt i många år, då måste man ju vara öppen för förändring. Och man behöver också se att okej, ska vi jobba långsiktigt här, då måste vi jobba på ett hållbart sätt, för att annars har vårt företag ingen framtid. Sen är ju att gå från linjär till cirkulär, det är ju också en jättestor omställning. Och det är inte helt enkelt. Man behöver ta in kunskap, kompetens, kanske forskare för att utveckla helt nya tekniker och helt nya system beroende på vilken bransch man jobbar i, såklart. Men det viktigaste är ju att våga och ta beslutet att vi ska göra detta.
Men om man är ett småtråkigt bolag i en småtråkig bransch, så ska man börja med det här. Vad är konkret det första steget du tycker man ska göra?
Jag tycker ju att man först ska identifiera sitt nuläge, sina processer. Vad är vi idag? Var står vi idag? Och vad vill vi ta oss? Ta in rätt kunskap och kompetens och avsätt resurser för detta. Och sen så mitt starkaste råd till alla, det är ju att bara komma igång och bara göra. Sitt inte på kammaren och liksom slipa på en tjänst eller produkt tills den är helt felfri eller helt perfekt. Utan bara kör, kom igång och sen så utveckla hela tiden med tiden. Så att du får till slut den här perfekta tjänsten. Men liksom kör igång bara. För att det kommer ta tid. Och vi behöver agera nu.
Ja, men det är ju smart att ta reda på. Vad är det för prylar vi egentligen hanterar? Hur ser de flödena ut? Och hur kan man börja där? Det är ju, det kanske är sunt förnuft. Men,
Skulle du säga att alla företag kan bli cirkulära?
Jag tror att ja, men jag tror inte att hela samhället och liksom allt kan bli cirkulärt. Det tror jag är en utopi. Det är den bästa av världen. Men jag tror att alla bolag kan jobba med cirkulär ekonomi på något sätt.
Mm. Men är det inte det vi måste? Måste vi inte bli cirkulära allihopa?
Delvis. Absolut. Och framförallt så behöver vi ju fokusera på att jobba långsiktigt när det kommer till liksom användandet av ändliga resurser och så vidare. Och det måste vi börja cirkulera, för det kommer ju ta slut. Så att, ja, det måste vi göra. Sen så finns det alltid kanske företag som har lite svårare än andra, helt enkelt. Och ja, det kommer ta längre tid för vissa andra branscher.
Du var ju inne lite redan på vad man ska börja med, vad man ska göra om man nu vill bli cirkulär. Men vad ska man inte göra? Du nämnde det också, men är det någonting mer man inte ska göra?
Har vi någon topp 3-lista på? Ge fan i det här.
Ja, alltså topp 1 är ju, du ska inte ta fram en produkt eller tjänst eller affärsmodell som är sämre än den du hade innan. Alltså bara för att det går från en linjär till en cirkulär eller till en mer hållbar för den delen, så kan du inte erbjuda kunden någonting sämre. Och det tycker jag är så liksom viktigt, att det ska ju vara minst lika bra och gärna bättre. Och det, vi kan ta exempel här nu som med våra tjänster till försäkringsbranschen. Det hade ju aldrig gått och liksom det funkat om vi hade erbjudit en tjänst där kunderna sedan inte var nöjda. Utan vi mätte ju kundnöjdhet hela tiden, och kundnöjdheten är befintlig eller till och med en förhöjd kundnöjdhet. Så det är väl mitt starkaste, liksom, att gå inte över till en sämre affärsmodell utan en bättre. Och vi har ett annat exempel med, som jag brukar ta med, Max Hamburgare, när de ställde om till en mer vegetarisk och vegansk meny, att de kan ju inte erbjuda en äcklig hamburgare bara för att den är vegansk. Den ska ju vara god den också. Så det är liksom prio ett. Det ska inte bli sämre, det ska bli bättre. Och sen så är också en liten tips att inte glömma att mäta. Det är väldigt viktigt att vi mäter hållbarhetsarbetet, vi mäter cirkulariteten, vi får data, vi samlar in data. Det är något som oftast glömmer, som är viktigt att ta med sig. Och sen så skulle jag nog också säga att man ska vara noga med sin kommunikation. Jag tycker att cirkulär ekonomi och framförallt hållbarhet också är det uttjatade begrepp. Och idag är det lätt att man pratar... nästan allt är cirkulärt liksom. Men det är ju viktigt att man inte liksom slänger sig med begrepp utan att veta vad man faktiskt gör, så att det finns risk då för greenwashing till exempel. Utan att man är konsekvent i sin kommunikation, att det finns ett arbete som är underbyggt det man kommunicerar.
Och när man mäter, vilket är ditt favorittal? Är det då så här procent återvunna material? Det måste väl vara det ultimata cirkulära, tänker jag.
Det är ju, på GRIAB så mäter vi procenten som är återbrukat, men vi mäter också mängden avfall som är besparat och mängden koldioxid som är reducerat. Men absolut, procent cirkulärt är ju någonting som vi jobbar länge med. Vi har varit med i många forskningsprojekt, för att mäta cirkularitet i sig kan ju vara väldigt svårt. Men har vi en produkt så hade det varit fantastiskt att ha. Nej, men den innehåller 75% liksom. Cirkulär material, eller den är 75% cirkulär till exempel.
Just det. Ja, men det är bra. Man ska ha konkreta mätetal och man ska ha mättal som man också själv kan kontrollera, för då kan man också påverka dem. Tack snälla Matilda för att du var med oss idag.
Tack. Stort tack.